Den 11 november 1918, klockan 11 på förmiddagen, upphörde elden på västfronten. Tyskland hade kapitulerat på nåd och onåd. Världskriget var slut. Visserligen hade man under de sista veckorna före kapitulationen väntat centralmakternas sammanbrott, men när nu budskapet om vapenstilleståndet plötsligt spriddes i världen, framkallade det överraskning inte bara bland de politiskt oinitierade i de krigförande och neutrala länderna, utan också bland en stor del av de ansvariga politikerna och militära ledarna. Så sent som i mars 1918 hade tyskarna på västfronten gått fram i ett väldigt anfall, Mikael-offensiven, och ännu i mitten av juli företog tyska armén framgångsrika lokala attacker. Knappa 3 månader före stilleståndet ifrågasatte tyska högkvarteret inte ett fredsslut utan seger för de tyska vapnen. Och så stor var tilliten i många länder till den tyska styrkan att till exempel Finlands riksföreståndare Svinhuvud så sent som den 26 augusti 1918 besökte kejsar Wilhelm i Wilhelmshöje för att höra sig för om möjligheterna att få en tysk prins på Finlands tillämnade kungatron. Men också i Antantländerna räckte det överraskande länge innan man kom till insikt om Tysklands svaghet. Otvivelaktigt berodde detta på Tysklands skenbart fördelaktiga militärpolitiska läge som inte avslöjade landets och folkets verkliga förtvivlade situation. Tyska arméer stod långt inne i Frankrike och Belgien. De kämpade segerrikt i Finland och på Balkan. Den ryska fronten i öster var likviderad och trots tillfälliga missljud arbetade den väldiga tyska krigsapparaten fortfarande effektivt. Tyska folket hade så vant sig vid tanken på att ett nederlag var uteslutet att de inte fullt medvetet om sin egen krigströtthet. Det ena krigslånet efter det andra lades upp och den ena livsmedelsrestriktionen efter den andra infördes utan att något knot förspårdes. Man stirrade sig blind på arméns segrar och märkte inte hur hungern och den fruktansvärda moraliska trycket, inte minst i form av västmakternas propaganda, undergrävde folkets motståndskraft och beredde jordmånen för katastrofen i det ögonblick hären, den oövervinneliga, sviktade. Men det är oriktigt att tro att det bara var tyskarna som var trötta på kriget. Frankrike och Belgien hade gjort tunga offer, tyngre än andra länder. Nästan hela det lilla Belgien var ockuperat och tyska arméer stod långt inne på Frankrikes jord, bara några tiotal kilometer från Paris. Hundratals byar och städer var jämnade med jorden. Där man förr, före kriget, sett blomstrande samhällen såg man höst 1918 blott rykande ruinhögar, om ens det. Så grundligt hade det med fruktansvärd precision arbetande tyska tunga artilleriet gjort sin sak. Frankrike blödde och där, liksom i England, fanns en opinion som så häftigt reagerade mot den hemska massakern som pågick år efter år att man på sina håll var villig att sluta fred på vilka villkor som helst. I mitten av juli, efter det så kallade andra marnslaget, då tyskarna försökte göra en offensiv i Reims men kastades tillbaka, blev emellertid de allierades högste befälhavare, marskalk Ferdinand Foch, övertygad om att kriget hade inträtt i sitt sista skede. För första och enda gången sammankallade han de allierade arméernas befälhavare, marskalk Haig, samt generalerna Pershing och Pétain till en konferens i Bonbon för att delge dem innehållet i ett viktigt memorandum. Ögonblicket är kommet, heter det i detta memorandum, då vi måste uppge vår i allmänhet defensiva hållning och övergå till offensiv. Redan den 8 augusti gjorde Ententen sitt första stora anfall och led sedan den ena förödande offensiven följa den andra i oavbruten följd till stilleståndet 3 månader senare. Den 8 augusti var en svart dag i tyska arméns historia. Den öppnade den allsmäktige generalstabschefen Ludendorffs ögon för det faktum att kriget inte längre kunde vinnas utan att man måste nöja sig med fred på så drägliga villkor som möjligt. I bästa fall ett slags oavgjort spel. 6 dagar senare, alltså den 14 augusti, hölls kronråd i kejsar Wilhelms residens, den belgiska kurorten Spa. Vi kommer nu att följa en autentisk skildring av detta kronråd och det officiella protokoll som fördes över förhandlingarna.
Klockan 10 på morgonen rullar några militärbilar med den kejserliga örnen på dörrarna genom en väldig park till ett litet lustslott i skinande vit marmor. Det är Villa Freineuse, kejsarens residens. Utan ett ord stiger några äldre herrar ur vagnarna och går in i villan. Kejsaren väntar dem i stora salongen. Man hälsar och tar plats vid konferensbordet. Kejsaren biter sig i läpparna, de stålgrå ögonen flackar oroligt och ansiktet har ett spänt och oroligt uttryck. Rikskanslern, greve Hertling, 75 år gammal, blickar förväntansfullt mot Hindenburg som sitter där allvarlig och högtidlig. När han talar är hans röst stilla, varm och lugn. Bredvid honom sitter Lundorf, undersättsig, grovt byggd, blek, överansträngd. Utrikesministern, amiral von Hintze, är en relativt ung man. Bättre än kanske någon annan i Tyskland vid denna tid har han reda på opinioner och stämningar i ententländerna. Kronprinsen, som också är närvarande, är typen för en preussisk gardesofficer. Det är utrikesministern som först berör arméns svåra läge.
Chefen för fältarméns generalstab har definierat krigssituationen så att vi inte längre kan hoppas på att bryta våra fienders krigsvilja genom offensiva stridshandlingar och att vår krigföring därför måste gå in för att genom strategisk defensiv småningom förlama den fientliga krigsviljan. Detta nya läge måste därför beaktas i rikets utrikespolitik.
Allas ögon riktas nu mot kejsaren.
Utrikesminister Hintzes karakteristik av det politiska läget är riktig. Vi måste därför invänta en lämplig tidpunkt för att komma i kontakt med fiendens ledning. Bäst torde det kanske låta sig göra när vi har vunnit några nya framgångar på västfronten. Då torde enligt min mening antingen konungen av Spanien eller drottningen av Holland bäst lämpa sig som medlare.
Den gamla generalfältmarskalk Hindenburg ser ännu relativt ljust på situationen.
Jag hoppas det ska lyckas oss att hålla oss kvar på fransk jord och därigenom till slut tvinga fienden att foga sig efter vår vilja.
Resultatet av kronrådet i Spa blev negativt. De följande veckorna, då Tyskland möjligen ännu hade kunnat få fred på drägliga villkor, förlöpte i passivitet. Men under tiden framstod det allt tydligare att det gynnsamma ögonblick för fredsförhandlingar som kejsar Wilhelm talat om i Spa aldrig skulle komma. Den 14 september hände det emellertid något som äntligen tvingade Tysklands politiska och militära ledning att handla. Denna dag utfärdade österrikiska regeringen ett separat fredsmanifest, an alle. Och när det nu en gång börjat knaka i det hårt prövade centralmaktsblockets fogar räckte det inte länge innan nya jobbsposter nådde det tyska högkvarteret. Redan följande dag, alltså den 15 september, fick man nämligen veta att den bulgariska fronten definitivt brutit samman och ytterligare 3 dagar senare var det slut med Turkiets motstånd. Officiellt stod Tysklands 3 allierade ännu vid dess sida, men deras militära makt var praktiskt taget uttömd. Samtidigt igångsatte Foch sin sista stora offensiv och det var då tyskarna äntligen kom till insikt om att de inte ens kunde föra försvarskrig. Es wird immer dunkler om uns. Det mörknar allt mer omkring oss, yttrade Hindenburg den 27 september. Den högsta tyska krigsledningens paroll blev nu ögonblicklig fred. Den 29 begav sig rikskanslern, den gamle greve Hertling och utrikesministern von Hintze till högkvarteret i Spa. De hade viktiga och oroande budskap med sig till kejsaren. Det var inte bara den utrikespolitiska situationen som var dyster, utan också den inre. Paniken var inte långt borta.
På eftermiddagen den 29 försiggår en konferens mellan kejsaren, Hertling och Hintze. Utrikesministern försöker övertala kejsaren att införa politiska reformer för att lugna stämningen, men varken majestätet eller Hertling har ännu insett hur kritisk situationen är.
Rikskanslern försäkrar mig att läget inte är så allvarligt. Vi kan lugnt invänta händelsernas gång en 14 dagar här i Spa. Det är säkert heller inte så bråttom med att bilda ny regering eller framställa fredsanbud.
Majestät,
Endast ett omedelbart vapenstillestånd kan avvärja faran för ett militärt sammanbrott. Och fredsanbudet måste göras av en ny parlamentarisk regering.
Kejsaren lyssnar, men tycks inte kunna besluta sig. Långsamt går han mot dörren. På bordet mitt i rummet ligger Hintzes proklamation. Hintze följer efter majestätet i dörren.
Majestät, jag upprepar. Endast ett omedelbart vapenstillestånd kan avvärja faran för ett militärt sammanbrott.
Kejsaren vänder sig plötsligt om, går till bordet och undertecknar proklamationen. Han läser högt.
Jag önskar att det tyska folket på ett verksammare sätt än hittills deltager i statens styrelse. Det är därför min vilja att män som åtnjuter folkets förtroende skola i större utsträckning tillhöra regeringen.
Natten till den 2 oktober blev den humane och i västmakterna väl ansedde prins Max av Baden utsedd till rikskansler. Och redan 2 dygn senare, närmare bestämt klockan 1 natten till den 4, blev Tysklands första fredsnot till president Wilson avsänd via Schweiz till Förenta staterna. I denna not accepterade tyska regeringen Wilsons 14 punkter, vilka han kungjort redan i januari samma år, som förhandlingsbasis och föreslog omedelbart vapenstillestånd till lands, till sjöss och i luften. Presidentens svar kom den 9 oktober på eftermiddagen. Det var varken ett bestämt ja eller ett bestämt nej. Wilson påpekade att hans 14 punkter måste godkännas utan vidare, alltså inte bara som förhandlingsgrundval, och fordrade att tyskarna omedelbart skulle utrymma de besatta områdena. Tyska regeringen telegraferade den 12 att den gick blankt in på alla villkor och allting syntes redan klart för en vapenstilleståndskonferens, då Wilsons andra not den 14 oktober slog ner som en blixt från klar himmel. Presidenten hade under mellantiden blivit påverkad av mindre försonliga representanter för bundsförvantarna och förklarade nu att vapenstilleståndsvillkoren inte skulle bli föremål för förhandlingar utan dikteras av Ententens militära rådgivare. Meningen var att skapa ett läge som gjorde det omöjligt för Tyskland att återupptaga fientligheterna ifall förhandlingarna skulle stranda. Den tyska krigsledningen, framförallt Ludendorff, som hittills forcerat fredsaktionen till det yttersta, slog nu plötsligt om och förklarade att Wilsons villkor under inga omständigheter kunde accepteras. Det gällde nu att välja mellan dagtingan och kamp till det yttersta. För att en sista gång höra arméns representanter yttra sig om möjligheterna för fortsatt krig kallade regeringen general Ludendorff till ett sammanträde i Berlin.
Dr. Zolf, den nya utrikesministern efter Hintze, hör till dem som hårdast ansätter den kalla, nyktra Ludendorff.
Frågan är om vi vågar anslå en något skarpare ton i vårt svar. Det skulle visst vara mer i överensstämmelse med vår nationella värdighet. Men vi riskerar då att Wilson eventuellt avbryter förhandlingarna. Kan vi, general Ludendorff, ta det på vårt ansvar?
Ja, det kan vi. Avfattar vi den nya noten lite skarpare och Wilson sedan avbryter förhandlingarna, ska tyska folket förstå att han aldrig menat uppriktigt.
Det bestrider jag som rikskansler. Efter allt vad vi vet önskar Wilson uppriktig fred. Men han står under hårt tryck av chauvinisterna såväl i sitt eget land som i Frankrike och England.
Resultatet av sammanträdet blev att tyska regeringen den 20 och nyo telegraferade sin absoluta underkastelse. I sina 2 första noter hade president Wilson låtit förstå att han kunde förhandla bara med en regering som representerade tyska folket och inte militärregimen. Men i sin 3 not, som anlände till Berlin den 24 oktober, säger han nästan öppet att kejsaren måste abdikera och Ludendorff gå. Denna skarpa not fick agitationen mot kejsar Wilhelm att flamma upp med ny låga. Den 26 tvingades monarken att avsäga sig sin militära kommandorätt och avskeda Ludendorff, och den 28 undertecknade han en författning som gav honom själv samma maktlösa ställning som det brittiska majestätets. Men det sista avgörande steget, Abdikationen kunde han än så länge inte förmås att ta. Under tiden mörknade den politiska situationen allt mer. Den 27 oktober gick Tysklands sista telegram till Wilson. Regeringen försäkrade att alla myndigheter, alltså också kejsaren, lydde den och väntade på vapenstilleståndsvillkoren. Den 5 november underrättade president Wilson tyska regeringen helt kort om att marskalk Foch fått i uppdrag att meddela de allierades villkor, vilka skulle bli sådana att man vid behov kunde framtvinga deras accepterande. 2 dagar senare lämnade den tyska förhandlingskommissionen Spa för att bege sig till marskalk Fochs högkvarter.
Det är den 7 november, några minuter före klockan 8 på kvällen. Vid de yttersta franska linjerna på vägen mellan Chimay och La Capelle står en grupp officerare och soldater. De lyssnar spänt och stirrar mot de tyska linjerna, men allt är mörkt och tyst. Bara regnet som sedan morgonen oavbrutet skvalar ner bryter stillheten. Men plötsligt skär ett bländande ljussken och mörkret och en svag trumpetstöt hörs långt borta. Man uppfattar signalen eldupphör. Och några sekunder senare varse blir man konturerna några bilar som raskt rullar fram mot de franska vaktposterna. Över den första bilens kylare vajar en väldig vit parlamentärflagga och på fotsteget står en tysk korporal som utan uppehåll blåser signalen eldupphör. Chefen för de franska vaktposterna, kapten Duvier, höjer sin arm till stoppsignal och går fram mot bilarna. Han tar plats i den första av dem och låter en fransk korporal ersätta den tyska signalisten på vagnens fotsteg. Sedan fortsätter kavalkaden inåt de franska linjerna. I La Capelle står major de Bourbon-Bussé redo att på uppdrag av marskalk Foch motta de tyska delegaterna som nu stiger ur bilarna. General von Winterfeldt skiljer sig från sina följeslagare och går fram till de franska officerarna, av vilka många är hans personliga vänner. Han har nämligen varit tysk militärattaché i Paris. På en korrekt franska presenterar han sig för de franska officerare han inte känner och förklarar varför delegationen är försenad. Vägarna bakom fronten är i ett usel skick. På major de Bourbon-Bussés anhållan presenterar han därefter sina följeslagare, statssekreterare Mattias Erzberger, delegationens ordförande, en kort, satt, medelålders herre med rödlätt hy som förefaller orolig och desorienterad. Efter honom följer utrikesministeriets representant, greve Alfred Oberndorf, kommendörkapten Van Seelhoff, generalstabskapten Geier, ryttmästare von Heldorf, några civila finansexperter och officerstolkar. Men regnet ökar i styrka och major de Bourbon-Bussé ber den tyska delegationen stiga in i en närbelägen villa. Man träder in i ett rum där Napoleon den tredjes porträtt hänger på väggen. Men väntan blir inte lång. Efter en stund anmäler man att några franska bilar kört fram och resan fortsättes till arméstaben i Dombrière, medan de tyska bilarna med sina kejserliga örnamblem stannar kvar i La Capelle. En mängd nyfikna har samlats för att se de tyska delegaterna, men inte ett ljud hörs. Upplysta av facklor rullar bilarna bort i mörkret. Var och en av tyskarna sitter tillsammans med en fransk officer. Bilarna skakar mödosamt fram på den dåliga vägen. Äntligen kommer man fram till prästgården i Dombrière där en enkel måltid väntar. Vid midnatt infinner sig arméchefen, general de Benet, för att fråga om hans tyska gäster har blivit välförplägade. Det är soldatens enkla kost, bröd och vin de fått, men alla förklarar sig vara fullt tillfreds. Några minuter senare fortsätter man till Ternier där extra tåget väntar. Det är ödets ironi att den olyckliga Napoleon den tredjes minne ikväll förföljer den besegrade tyska arméns representanter. Den vagn som ska föra den till marskalk Foch har en gång i tiden tillhört den franske kejsaren och i inredningens bleknade ovantåg är invävt ett krönt N. Det kejserliga namnskiffret visar att de 47 år som skiljer den tyska segern år 1871 från det tyska nederlaget och 1918 historiskt sett inte är en så lång period. Tåget sätter sig långsamt i rörelse. Klockan är några minuter över 3 på natten. Erzberger frågar vart man är på väg men ingen kan ge besked. Platsen för förhandlingarna har in i det längsta hållit strängt hemlig. Den 8 oktober gryr, grå och trist. Under lågt drivande skyar rullar extra tåget in i den lilla staden Retonde och stannar ett stenkast från ett annat tågsätt. De tyska delegaterna ställer inte några frågor. Alla vet att det andra tåget är Marschalk Foch. Klockan 9 beger sig herr Erzberger och hans följeslagare till överbefälhavarens stabsvagn där de allierades representanter redan väntar dem. Marschalk Foch ber först att få se de tyska delegaternas fullmakter. De befinns vara i ordning och efter några ögonblick återvänder de allierade officerarna till stabsvagnen för att börja konferensen. Erzberger föreställer sina följeslagare och Marschalk Foch presenterar i sin tur de allierades representanter. Förste sjölorden, amiralen Sir Roslin Wemyss, general Vegan, amiral Hope, marinkapten Marriott, kommendör Bagot och officerstolken Laperche. Marschalken ber med en gest tyskarna ta plats vid ena långsidan av det stora bordet mitt i vagnen och sätter sig själv mitt emot. På hans andra sida sitter amiral Wemyss medan general Vegan och amiral Hope sitter längst ute vid varsitt bordshörn. På kortsidorna har kapten von Heldorf och officerstolken Laperche tagit plats. Marschalk Foch öppnar konferensen.
Vilken är orsaken till er ankomst hit?
Vi har kommit för att mottaga de allierade makternas förslag angående ett vapenstillestånd till lands, till sjöss och i luften, på alla fronter och i kolonierna.
Jag har inga förslag att framställa.
Hur önskar er excellens att vi ska uttrycka oss? Vi håller inte fast i uttryckset. Vi kan endast säga att vi kommit för att höra villkoren för vapenstilleståndet.
Jag är bemyndigad att tillkänna ge dessa villkor endast ifall de tyska delegaterna anhåller om vapenstillestånd. Anhåller ni om vapenstillestånd? Gör ni det, då kan jag meddela er de villkor på vilka det kan erhållas.
Vi anhåller
om vapenstillestånd.
General Vegan, varsågod, läs upp villkoren.
Avtalet träder i kraft 6 timmar efter undertecknandet. Belgien, Frankrike och Elsass-Lothringen utrymmas inom 14 dagar. 5 000 kanoner, 30 000 maskingevär, 3 000 minkastare och 2 000 flygmaskiner utlämnas till de allierade. Vänstra renstranden utrymmes och allierade trupper besätta brohuvudena vid Mainz, Koblenz och Köln. På högra renstranden bildas en 40 kilometer bred neutral zon inom loppet av 11 dagar. 5 000 lokomotiv, 150 000 vagnar och 10 000 automobiler utlämnas. Trupperna på östfronten dras tillbaka till Tyskland. Brest-Litovsk och Bukarest-fördragen annulleras. Kapitulation i Östafrika. Alla krigsfångar hemsändas. 160 ubåtar, 10 pansarfartyg, 8 lätta kryssare, 6 pansarkryssare, 50 jagare utlämnas och övriga fartyg desarmeras. Alla fort och batterier vid Kattegat besättas av allierade trupper. Blockaden av de tyska kusterna upphäves icke. Villkoren ska accepteras eller förkastas senast 72 timmar efter detta sammanträde.
Herr Marschalk, jag anhåller att fientligheterna vid fronten omedelbart inställes så att blod inte ska flyta i onöden så länge förhandlingen pågår.
Fientligheterna kan inte inställas så länge vapenstilleståndet inte är undertecknat. Jag vill hjälpa er att komma till ett resultat i förhandlingsfrågan, men så länge ni inte undertecknat protokollen kan jag inte ge order om att avbryta operationerna mot era trupper.
Är det då möjligt att den frist inom vilken vårt svar ska lämnas förlänges med ytterligare 24 timmar?
Nej. Svaret måste lämnas inom 72 timmar. Det ska delges mig före klockan 11 måndagen den 11 november.
Efter den första konferensen i Marschalk Fors stabsvagn inträffade i Tyskland händelser som utövade ett avgörande inflytande på den hållning de tyska delegaterna i Retond måste intaga. Samma dag statssekreterare Erzberger och hans delegation avreste från Spa började oroligheterna i Tyskland på allvar. Socialdemokraterna ställde ett ultimatum till regeringen. Antingen abdikerar kejsaren och kronprinsen eller utträder vi ur regeringen och Tysklands öde frisges åt spartakisterna och de revolutionära arbetar- och soldatråden som nu i allt större antal börjar övertaga makten i de större städerna. Det ena iltelegrammet efter det andra nådde kejsar Wilhelm i Spa. För rikets, för Tysklands skull måste ers majestät avstå från tronen. Men kejsaren vägrade kategoriskt och också fältmarskalk Hindenburg och Ludendorffs efterträdare general Gröner ansåg ännu så sent som den 8 november att han inte fick nedlägga kronan. Men samtidigt ansågs situationen så kritisk att någonting mycket drastiskt måste göras för att rädda dynastins bestånd. Det var då några personer i kejsarens närmaste omgivning kom på den tanken att majestätet borde söka döden vid fronten. Genom en sådan handling, genom att offra sig för fosterlandet, skulle han öppna tyska folkets ögon för den Hohenzollernska dynastins oskiljaktiga samhörighet med tyska riket och rädda den monarkiska principen. Och kejsaren förklarade sig genast beredd. Men i praktiken stötte planen på svårigheter. Hur skulle den egentligen iscensättas? Hur kunde man vara säker på att kejsaren skulle bli dödad om han uppehöll sig i första linjen? Skulle han begå direkt självmord genom att upprätt vandra ut i ingenmansland? Antag att han blev tillfångatagen. Det hela var inte så enkelt och företaget måste uppges. Då rapporterna om upproret i Tyskland blev allt mer oroande beslöt kejsaren med en del av sina trupper marschera mot Berlin. Men då visade det sig att också några av de pålitligaste förbanden smittats av revolutionsrörelsen. En division som fått till uppgift att täcka högkvarteret i ryggen nekade på kvällen den 8 att lyda officerarna och gav sig iväg hemåt. Samma natt hade generalerna en överläggning och man beslöt följande morgon underrätta kejsaren om den förändrade situationen.
Den 9 november i Spa. En grå, dimvåt morgon. Under de vackra gamla träden i parken kring Villa Frenöse tyckes mörkret liksom inte vilja släppa sitt tag. Jämte de sista gulnade bladen faller då och då tunga droppar ljudlöst i marken. Kejsaren är på väg hem från sin sedvanliga morgonpromenad i parken där en vaktpost kommer springande och meddelar att Hindenburg och Gröner väntar honom i villan. Kejsaren beger sig hastigt tillbaka och går tillsammans med sin adjutant major Niemann raka vägen till den vita marmorsalongen som vetter mot trädgården. Här väntar honom de båda generalerna. Efter en kort hälsning blir kejsaren stående vid bordet till vänster från ingången. Hans ögon söker förväntansfullt fältmarskalkens.
Som preussisk officer skulle det vara mig omöjligt att säga min konung det som nu måste sägas.
Kejsarens gråbleka ansikte blir vaxgult. Han går tvärs över rummet i spisen där ett par stora vetren brinner och nickar åt Gröning.
Er mening, herr general?
Es majestät, tillståndet bland trupperna är sådant att det är lönlöst att med deras hjälp försöka upptaga striden mot den inre fienden. Även inom själva armén har revolutionsandan redan gripit så omkring sig att en strid mot hemlandet nu helt visst skulle leda till ett hemskt blodbad inom herrens egna led.
Nej, det vill jag inte. Efter 4 års krig, inte nu till sluten alla strid mot alla. Vapenstilleståndet står på dörren. Så snart det är ingånget ska jag föra herren under god sammanhållning tillbaka till hemlandet.
Under sina generaler ska herren i lugn och ordning återvända. Men inte under Eds majestäts anförande. Herren står inte längre bakom Eds majestät.
Ers excellens, den förklaringen begär jag skriftligt av er. Svart på vitt ska alla mina generaler meddela mig att herren inte längre står bakom sin högste krigsherre. Har inte trupperna svurit mig faneden?
Faneden är vid ett sådant tillfälle som detta en fiktion, Ers Majestät.
Tyst går kejsar Wilhelm ut i parken för att återta sin avbrutna promenad.